Det är onsdag den 13 mars. Ni har väntat och här är vi nu. Det här är Börslunch.
Med ny studio, ny vignett och nya programledare. Men samma gamla stora frågor. Vilken aktie är egentligen störst, bäst och vackrast bland de svenska verkstadsbolagen?
Och idag riktar vi strålkastarljuset mot två av Stockholmsbörsens äldsta och faktiskt mest lönsamma bolag. Atlas Copco och Sandvik. Jag heter Magdalena Kowalczyk.
Och jag heter Jonas Malmborg.
Och hjärtligt välkomna hit. Mattias Kudin, förvaltare på Carnegie Sverigefond, och Anders Rulle Rudolfsson, aktiemäklare på DNB. Himla kul att ha er här.
Tack.
Ja, välkomna. Hörrni, jag tänker att tillvaron är binär. Aftonbladet eller Expressen, H&M eller Zara, Pepsi eller Coca-Cola, Atlas eller Sandvik. Mattias, Atlas eller Sandvik?
Alltså, vi har ju valt att inte välja. Ska jag säga för första. Jag tycker det är två fantastiska bolag och fantastiska aktier. Men det är klart att man får erkänna att valet bör ju ha varit Atlas historiskt. För det är en av Europas framgångssagor, kan man säga. Helt otrolig resa. Mm. Men jag, i dagsläget så är faktiskt Sandvik ändå viktigare i min fond. Eller min och Simon Bleckers fond.
Okej. Okay. Anders, vad säger du?
Ja, baserat på historiken så är valet ganska enkelt. Det är Atlas Copco. Mm.
Ni får belägg i en graf som vi ska titta på där. Vi har Atlas blå kurva, Sandvik röd kurva och så OMX 30 grön. Alltså den här blåa kurvan som är Atlas, den är ju sanslös. Kommentera grafen. Vad är det vi ser här egentligen?
Alltså kortsiktigt så tycker jag man kan säga att Atlas rider på två stora vågor. Det ena är energiomställningen och det andra är semikondaktorexponeringen, alltså deras vakuumteknik som driver på också. Tar vi en längre graf så kan man prata ändå mycket mer om vad de har gjort.
Mm. Och det är ju intressant här. Det är ju, man skulle kunna lägga den där grafen, nu är det här ett år. Du skulle kunna lägga den på två år, på fem år, på tio år, 15 år, så skulle det se ut likadant. Utan det är ju faktiskt bara i år, just hittills, year to date, som Atlas, eller Sandvik är lite bättre än Atlas Copco. Så det finns ju en underliggande drivkraft i Atlas Copcos affärsområden som man kanske är long term lite mer stabila, medan Sandviks segment och produkter är ju mer cykliska. Så det ska man också ha med sig när man tittar på det här. Mm.
Och det menar ni är då förklaringen till att man knappt slår index överhuvudtaget på Sandvik?
Ja, det skulle jag nog kunna säga. Det finns ju, det blir ju lite grann av ett indexspel när det gäller Sandvik. För det finns ju ganska många verkstadsbolag. Sen tror jag att du kan titta och skära den på lite olika tidsperspektiv ändå. Så jag skulle tänka mig att liksom precis i inledningen av en förbättrad konjunktur, då går nog Sandvik bättre. Skulle man exempelvis ta med den här grafen och titta på för tre år sedan, så skulle man nog inte se kanske att Sandvik var det bästa aktien på OMX30, men, eller gå bättre än index. Så att jag tror så här, det är lite beroende, så det är alltid en fråga om tidsperspektiv när man tittar på den här typen av aktier som är cykliska.
Och jag är helt enig med dig faktiskt där. Låt oss istället titta på då en graf och motsvarande kursutveckling på 10 år tillbaka. Jämfört då med index så ser vi Atlas upp 450% över, Sandvik 170% över. Jättestarka siffror, eller? Vad säger ni?
Ja.
Alltså, nej, säger du annars. Men om man tänker så här, om vi tar Sandvik först, till exempel. Om du har ett bolag som har starka marknadspositioner, som har fina marginaler, genererar bra kassaflöden, som växer, vad ska jag säga, moderat, hyggligt och till en rimlig värdering. En sån aktie ska man kunna köpa och äga. Sen om du jämför den med Atlas Copco då, så råkar vara, för jag menar, Sandvik har ju gått mycket bättre än index där och har levererat fina avkastningar till sina huvudägare. Det är bara att Atlas Copco råkar vara, det är som att jämföra med Nvidia nu eller någonting. Alltså, du råkar hitta en framgångssaga utan dess like. Det måste man bära med sig om man jämför med Atlas Copco. Och i den här resan så, som Atlas uppvisar det här, så har de också gjort ett helt magiskt bra ett eller flera ska jag säga förvärv in i vakuumteknik som har drivit på också. Mm.
Vi ska prata mer om deras förvärv. Men är det taskigt att jämföra Sandvik med Atlas? Ni antydde lite här innan att mer korrekt vore att jämföra Sandvik med Epiroc.
Jo, men det tycker jag. Det är ju det är ju två head-on konkurrenter kan man påstå. Och då, som sagt, de knoppade ju av Epiroc för 5 år sedan ungefär. Och det skulle vara intressant, som sagt. Och då, det är väl nog det med mera jämfört. Alltså, om man ska verkligen sätta Sandvik under luppen, då ska man ju titta på Epiroc mer än man ska titta på Atlas Copco. Mm.
Mm. Och det är ju precis den luppen vi är här för att leverera. Låt oss prata lite om verksamheten för de här bolagen. Atlas tillverkar kompressorer, industriverktyg och vakuumpumpar. Mattias, var är kärnan i affären? Vad är det man tjänar pengar?
Kompressorerna, om vi tar det som ändå var Atlas huvud, det som marknaden fokuserar på före den här vakuumtekniken kom in, så har du en verksamhet som gör drygt 20% rörelsemarginal men som snurrar kapitalet 4 gånger. Så de har ROSE på en avkastning på sysselsatt kapital på över 80%. Och så är det Sandvik då, i sina vändskär som också har över 20% rörelsemarginal men som snurrar sitt kapital 1 gång. Så du har en avkastning på sysselsatt kapital på drygt 1 gång, måste jag säga. Eller på drygt 20% menar jag, mot 80%. Och det är ju en jätteskillnad. Synen från marknaden är att det har värderats upp. Och sen har efter man spann av Epiroc, som vi talar om, då har ju Atlas ses som ett mer snabbväxande bolag. Så det är också lyft multipeln. Så jag tror att sen de spann av Epiroc är de upp 250% Atlas och Sandvik kanske 80% eller någonting sånt. Så det förklaras delvis också att man fått en multipelexpansion.
Mm. Jag tänker, Atlas har ju dragit iväg något oerhört i spåren av techboomen. Det här kanske inte alla känner till. Varför hänger Atlas så ihop med AI och den typen av liksom sektorer?
Alltså det var ju 2010 ungefär som man bestämde sig för att man skulle liksom fokusera mycket mer på vakuum. Och efter det så gjorde man ju, och det funkar ju ganska bra eftersom det är ju man har ändå förutsättningar redan på de gamla produkterna, men man bestämde sig för att man skulle gå och fokusera med ytterligare ett affärsområde som då rimligtvis skulle kunna vara där man är lite mer själv. Och då gjorde man ju ett antal förvärv på det där. Och det ser vi på den här grafen här med stycken där Edwards är riktigt stora. Det kom lite olika faser det här, och generellt får man ändå säga att så har ju, man ändå ska prata den långa historiken, så har ju Atlas Copco gjort många fler förvärv, add-ons, under många, många år än vad Sandvik har gjort. Det ska man också använda när man tittar på Atlas.
Är det en extraordinär talang?
Ja, det kan det mycket väl vara, eftersom det skulle jag nog kunna säga, de har nog inbyggt i sitt DNA liksom, att man ska jobba med förvärv på ett helt annat sätt än vad Sandvik har gjort. Och det kanske är lättare också att hitta förvärv för Atlas Copco där. De har gjort väldigt mycket, många stora förvärv i USA exempelvis. Men i USA finns ju, för Sandviks konkurrent finns ju exempelvis Caterpillar. Och det är inte lätt kanske att liksom ta grejer från Caterpillar i deras marknad där borta. Mm. Men det har varit lättare för Atlas Copco.
Vi kanske kan förklara här. Det är alltså 4 stycken vakuumbolag. Edwards, Leybold, CSK och Brooks som man har köpt. Vi pratade tidigare, det här har varit lyckosamma.
Ja, man hade tittat på Edwards redan tidigare. Det skedde då i början på 2014 som det kom in i Atlas. Man hade tittat på det flera år tidigare, sen noterades det. Det var ett brittiskt bolag noterat i USA. Och sen efter det var noterat så la ju Atlas ett bud på det. Och de var främst private equity som ägde. De tackade ja. Så det var ju liksom steget in i det, och sen när de här förvärven tillkommit då, som nämns där. Men de betalade för de 4 första då, 22 miljarder kronor. Och vi kommer väl att se hur det har utvecklats då ganska snart.
Ja,
det ska vi. Men låt oss prata lite om Sandviks affär också.
Ja.
Sandviks bästsäljare är ju skärverktyg för metallbearbetning, maskiner för gruvbrytning och stenkrossar. Var ligger de fetaste marginalerna där då? I den produktportföljen?
Ja, det kan inte jag svara på.
Alltså, det är något högre marginaler i vändskären. Men i gruvutrustningen så har vi ju en större strukturell tillväxt. Och där har man ju i Sandvik närmat sig lönsamhetsmässigt Epiroc och i marknadspositioner. Så det är där Sandvik de sista 5-6 åren har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb.
Det är det fortfarande.
Och det började med Molin. Ja.
Förlåt, är det fortfarande borrarna och borrutrustningen och allt där omkring som är liksom the bread and butter för Sandvik?
Ja, det är det eftersom vändskären är jätteviktig. Där de gjort stora investeringar i mjukvara, mjukvaruteknologi och Widing vi intervjuade här för årsskiftet. Just om det borde ni delas upp och sådär. Men han menar ju att vi har de här två benen där du får ett väldigt, väldigt starkt kassaflöde från vändskären. Men tillväxten ligger ju lite mer för Sandvik i gruvutrustningen. Mm. För det är också en del av omställningen. Mm. Och det är två ledande bolag.
Håller du med om att den uppdelningen är...
Jag har ingen problem med att Sandvik har den struktur man har nu. Jag är inte alls övertygad om att det skulle bli så otroligt mycket mer värt av att dela upp det. Mer. Efter man knoppade ut av Aleima då, som är noterat det här, så att säga, stålverksamheten.
Mm. Precis som du var inne på, Mattias, kunderna finns ju över hela världen. Den gröna omställningen med elbilar, batterier och förnyelsebara energikällor har ju skapat en massiv efterfrågan på metaller. Så vi ser ju en gruvhås. Men gruvnäringen är ju också kapitalintensiv. Och förklara då, hur drabbas såna här bolag som Sandvik och Atlas när räntor går upp? Och konjunkturen faktiskt har vänt neråt ett tag tillbaka.
Ja, men det är väl inte så mycket. Det som sker är ju att deras kunder får ju en dyrare finansiering om man nu ska göra CapEx. Så att generellt så blir det ju därför också ganska så kostsamt om konjunkturen går ner. Man sitter ju med stora anläggningar och de kostar ju mycket att underhålla. Och jag skulle tro att det gör ju också då att när det får ett konjunkturfall så blir det med automatik liksom ganska snabba ordertapp. För deras kunder är ju såna här stora Rio Tinto, stora gruvbolag generellt och sen ska investera. Och det är klart att när konjunkturen går ner då blir det väldigt stora tapp direkt i order. Och det bygger ju på att när liksom räntorna kommer upp så blir det ofta sämre investeringsklimat. Det som man kan ta med sig när man tittar då, om vi ska jämföra lite grann mot Epiroc, så har ju Epiroc en väldigt mycket större andel aftermarket sales, alltså eftermarknad. Så deras eftermarknadsförsäljning är ju ungefär 80% av hela deras försäljning, medan den ligger på ungefär, om jag kommer ihåg det rätt, någonstans en 40% för, eller något som liknande för Atlas Copco. Och det gör, eller just då Atlas Copco, eller förlåt mig, Sandvik. Och då blir det ju också mer stabilt för Epirocs verksamhet över tid än det är för Sandvik. Så att, yeah. Sandvik blir lite mer konjunkturkänsligt än man skulle säga att Epiroc är. Jag vet inte om du håller med där, men...
Jag vågar nästan inte. Något ska jag säga. Framförallt eftersom du har den kortcykliska delen, det som jag kallar vändskär eller Sandvik Machine Solutions, och den har bytt lite olika namn och så. Den är ju kortcyklisk, lite mer som SKF och Q-lager om man ska säga. Mm. Och gruvutrustningen är ju lite mer långsiktig. Sen har de ju närmat sig Epiroc, men jag tror jag håller med att de anses vara Epiroc har något större eftermarknadsandel. Mm.
Lite prat om Epiroc. Vi har inte riktigt siffror på Epiroc, men vi ska grotta ner oss lite i de här bolagens själva marginaler, omsättning och rörelseresultat. Vi börjar med Atlas. Här har vi en graf på deras omsättning och rörelseresultat de senaste 5 åren. Det är ju en stadigt ökande intjäning helt enkelt.
Ja, det där ser inte så konjunkturdrabbat ut.
Nej.
Alltså de här verksamheterna, både Atlas och Sandvik, i synnerhet Atlas Copco, drabbades ju i väldigt liten omfattning av pandemin också. Det har bolag som har möjligheter att driva både försäljning och transporter, produktion, utan att det drabbas så mycket av de här nedstängningarna. Naturligtvis så var det dyrare transporter och lite sån här komponentbrist även för dem. Men de ligger nog ganska långt fram i förhållande till småbolag att få tillgång till sånt, så att säga. Ja. Mm. Så det ska man beakta där. Och sen har ju konjunkturen varit förhållandevis stark för den här typen av verksamheter.
Det går bra. Anders, det framgår inte klart och tydligt på den här grafen, men alltså, Atlas har ett rörelseresultat på över 21%. Frågan är snarast, hur ska man lyckas försvara det över tid?
Ja, det är naturligtvis en relevant fråga. Jag tror så här att vi var inne på det inledningsvis, att det är ju deras vakuumdel här är ju någonting som man ser enormt stor efterfrågan för. Man ska alltså bygga jättestora anläggningar för att kunna lagra data och olika typer av verksamheter som IT-bolagen alltså kommer att behöva närmaste 5-10 åren, så tack vare bland annat AI-utvecklingen. Och här sitter ju Atlas Copco inne med en jättestark position, och backar man tillbaka en 3-4 år här så, och jämför Atlas Copco med Semiconductor Index, alltså, så har de haft en jättestark korrelation. Alltså Atlas Copco går precis som Semiconductor Index. Det är bara nu sista halvåret här som man har liksom bortkopplat lite från den här jättestora rörelsen som vi har haft i semiconductorbolagen. Så jag tror att marknaden har ju värderat om Atlas Copco helt och hållet till att nu är det här liksom ett IT-bolag. Typ. Mm. Och då, klart, då kan du också ta lite bättre betalt.
Ja. Mm. Vi ska titta på motsvarande siffror för Sandvik. Här har vi deras omsättning och rörelseresultat. Och det är ju tydligt att det dippar lite i 2020 och 2021. Och det är ju konjunkturellt. De är mer konjunkturutsatta helt enkelt. Men tjänar fortfarande bra med pengar, Mattias?
Alltså det var som jag sa tidigare. Det är ett jättefint bolag fortfarande. De har tagit tunga investeringar och behövde även göra det på gruvsidan. Så det är lite mix där som kommer in på förvärv också, skulle jag säga. Och det är klart att organiskt är ju lättast att växa utan att påverka marginalen negativt. Så lite av det. Och så konjunktur slog lite grann runt pandemi och sånt. Men Sandvik är väldigt lönsamt, väldigt fint bolag. Och har ju en värdering som är kanske 17 gånger vinsten mot drygt 30 för Atlas. Så det får man också bära med sig.
Så hur kommer det sig att kursen inte har gått bättre då?
Alltså jag tittade sedan 95 när jag skulle gå hit. Bara för att få långt perspektiv. Först, alltså nästan 30 år. Då har Sandvik dubblats vart sjätte år om man tar tillbaka utdelningar. Så ungefär 12% per år har man fått. Och i Atlas har du fått drygt 18. Och tar upp 20 år så blir det ytterligare lite bättre för Atlas. Men alltså, Sandvik har inte varit någon dålig investering. Det var en bra investering. Den var bättre än index till och med på 30 år. Men den är mycket, mycket sämre än Atlas. För det är en av de bästa man kan ha gjort. Så det, man får nog leva med det att Atlas Copco har varit en framgångssaga som H&M var tidigare. Ericsson var ändå tidigare om vi går tillbaka. Vi har haft en del sådana. Men Atlas är den som inte har hamnat i den typen av bakslag, så kanske Hennes & Mauritz eller Ericsson eller andra framgångssagor.
Ja. Jag tänker lite reflektion bara på det här. Kan vara lite kul. Så tittar jag in, så det fanns en, nu tittar jag alla på holdings när man tittar ägarbilden, men det fanns ju för 25 år sedan så fanns ägarna makten. Jag tittade på den igår kväll och noterade då att 1998 hade Sandvik ett börsvärde på knappt 60 miljarder. Då hade Atlas Copco ungefär 40. Och tittar man ut på dagens börsvärde och lägger tillbaka EPROX, så är det 1000 miljarder på Atlas Copco och det är 300 miljarder för Sandvik. Mm. Så det var en dramatisk... det är svårt att hitta ett bättre bolag än Atlas Copco på börsen. Lägger man alltså tillbaka det här 1000 miljarder, då är man näst största bolag på börsen efter Astra. Så det är ju enormt.
Jag tror det var 13 700% sedan 95.
Ja,
det är liksom,
det är kul bra att ni gillar att prata om de stora historiska perspektiven. Men jag tänker inte släppa detta med de olika bolagens marginal. Ni vill här inte helst jämföra de här två bolagen. Men vi vill ändå göra det. Och här ser vi då hur, bara som bekräftar allt det ni redan säger, nämligen att Atlas utklassar Sandvik vad det gäller rörelsemarginal. Här ser vi deras rörelsemarginal över tid. Den är ju stadig alltså.
Ja, alltså det är fantastiskt, men jag vill betona att de utklassar väldigt många bolag.
Ja, det är bra.
Absolut. Och den där differensen har man nog haft en ganska lång period också. Mm. Om man backar tillbaka ytterligare 10 år.
Caset för Sandvik då? Alltså, man har alltid varit den eviga tvåan, men om vi tittar på Sandviks marginaler så är det så att de också stadigt arbetar sig uppåt. Är man på något sätt på väg att haka på Atlas Epiroc vad det gäller liksom marginalarbete?
Om man jämför det som är mest relevant, alltså det, vi tar in Epiroc här ganska mycket i diskussionen, eftersom det är de och Sandvik Mining som är head-to-head de starkaste på underjords brytning så att säga, eller utrustning till det. Där har man, tycker jag man kan säga, närmat sig Epiroc och är väldigt nära. Det är något kvartal före här också, till och med rörelsemarginalen. Då. Så på det sättet så har man gjort det bra. Och sen har man tagit jättetunga investeringar i Sandviks andra del för att få mera mjukvaru växa, vad ska jag säga, på den delen är lite mer mjukvaru och tillväxtorienterat i de här vändskären som används för, vad ska jag säga, industriell stål- och metallbearbetning. Mm. Så att säga. Det sker ju väldigt mycket där. Och det marknaden var rädd för att det är låg tillväxt. När bilar blir elbilar så behöver du inte skära lika mycket motorblock och liknande. Ja. Så där har man försökt flytta fram. Det får vi se. Där har ju Widing sagt att vi ska se effekten av det.
Stefan Widing,
vd, ursäkta. 25, 26, 27 ungefär. De åren ska vi börja se dem.
Exakt. Och om vi då flyttar fokus lite från historiken till här och framåt. Nämnde Widing har ju aviserat personalnedskärningar. 1100 anställda ska det minskas med start i år. Är det mirakelkuren för Sandvik? Vad säger du, Rulle?
Jag tror att det bolag gör löpande korrigeringar för vad som man ser som det mest intressanta, där man bör fokusera sina intressen. Så jag tror att det är väl en del i en konstant effektivisering. Det är dock inte så ofta man kanske ser Atlas Copco göra det. Men jag tycker nog ändå att det är ingenting som... Man kan ju hoppas att det blir bättre marginal. De vet precis vad de ska göra. Jag tycker det som är intressant med Sandvik just nu, det är ju att man pratar ju om att man ska försöka hitta mera software-relaterade verksamheter. Sånt brukar ju aktiemarknaden gilla. Och det skulle kunna flytta då multiplen lite närmare Atlas Copco. Vi får se var det landar någonstans. Men när man tittar bolagen emellan så är det nog säkert det som skulle kunna vara en liten trigger för högre marginal, eller högre värdering.
Ja. Vi bollar tillbaka till Atlas återigen. Nämnde Stefan Widing, Mats Ramström som är avgående koncernchef för Atlas. Vad är det han har gjort så bra?
Jag tror egentligen att den har gjort bra är att han inte har gjort någonting konstigt, utan han har drivit på i Atlas styrkor med förvärv, med drivorganisk tillväxt. Skulle man titta, nu har inte de siffrorna sedan Ramström tillträdde, men de är ju otroligt fina. Mm. Och då skedde ju ändå de här vakuumförvärven något innan, då vi underleten. Eller i alla fall de första. Så det är inte det att han har gjort någon sån här chockerande vändning eller någonting. Och det vill jag säga när det gäller Atlas, alltså med Investor som huvudägare, styrelsen, den vd man har haft, finanschef hade man nästan samma i 20 år. Det var en stabilitet i Atlas som har varit otroligt befrämjande, tror jag, också för den här kontinuiteten i det.
Alla vet vad de ska göra.
Historiskt har det varit väsentligt rörigare i Sandvik vad gäller hur många finanschefer man har haft till exempel. Ett av det resta som man visste knappt, man hann inte lära sig namnet innan nästa kom in, så att säga.
Men idag låter som ganska positiva tongångar kring båda bolagens ledningar. Sandvik har uttryckt att man vill växa 7% årligen över konjunkturcykeln och Atlas 8%. Kommer bolagen i fråga lyckas med det? Vad säger ni, min herr Mattias?
Jag tror de har en rimlig chans att göra det. Det hänger lite grann på vad man bedömer inflationen kommer att vara kommande år också. För priskomponenten är ju en liten i det, ska jag säga också. Men om Sandvik gör det så är aktien billig om med den lönsamhet man har nu också. Och Atlas har ju vuxit mer än så historiskt till och med, om man tittar. Aktien har ju dessutom dubblats, inte ens var fjärde år har det varit på de sista 30 åren, så det är ju ganska otroligt.
Ja, men låt oss prata lite mer om billiga eller dyra aktier. Låt oss titta på närmare bestämt PE-talen. Atlas och Sandvik har ju värderats traditionellt rätt olika. Atlas generellt kring närmare 30. Är det övervärderat till och med? Är det läge att köpa eller ska man...
Ska jag börja?
Nej, börjar du. Börja.
Men det är klart att 30 gånger är ju väldigt utmanande multiplar, givet kanske i alla fall historiken. Och det är ju för att marknaden tror att just den här kopplingen och deras fokus på semiconductors är det som kommer vara fortsatt, alltså det som ska driva aktiekursen. Det är klart att när man tittar då på värderingen som är Sandvik som är 20 gånger, så kan vi konstatera att det kommer ju vara lättare att få en uppvärdering på Sandviken, det kommer att få en på Atlas Copco på de här nivåerna. Så då är det mer en fråga om vad tror vi då om lönsamheten 2024-2025 när det gäller just efterfrågan och konjunktur. Jag tror det kanske att om vi nu går in i ett fas där man kommer sänka räntorna och det kommer att bli lite mättare, vi är av med liksom ett par år med ganska så avvaktande konjunktur, så tror jag väl ändå att uppsidan på Sandvik kan vara lättare att få lite bättre betalt för Sandvik-position än det är för Atlas från den här nivån.
Precis. Vi ser ju en graf här med respektive bolags PE-tal 5 år tillbaka. och konstaterar att Sandviks är inte fullt lika högt värderad, närmare 20 eller till och med under.
Det, alltså Atlas, så ska jag säga, det du betalar för är ju den stabiliteten vi tittade på tidigare. Så betalar du också för den här att de är så duktiga på att göra förvärv. Det ser man ju inte i E1. Alltså vinsten reflekterar ju inte förvärv som inte har skett.
Nej.
Men marknaden är beredd att betala lite premie för det. Så kan man ju säga. Och det tror jag är rättvist. Då tar man vad börsen värderas och tar bort bankerna som är så otroligt billiga. Och så är det att vi är kanske någonstans 16-17 för börsen X banker eller 18 kanske lite beroende på hur man... Ja, då kanske Atlas ska vara på 28-30 då. Givet kvalitet och att man växer fortare än börsen som helhet. Men alltså, börsvärdering har jag tittat på i 25 år nu. Det finns ingen exakt vetenskap. Och det kan inte säga att om Atlas ska vara till premium mot Sandvik, det kan man ju hävda med en fas. Men om det ska vara P26 eller 32...
Skulle du säga att Sandvik är förhållandevis undervärderat?
Ja, i varje fall tycker jag att Sandvik är undervärderat mot de mest relevanta i dagsläget jämförbara PR. Så då menar jag... Epiroc på gruvsidan, och så får man ta någonting man tycker är rimligt att jämföra om man tycker att SKF... Nu är ju Sandviks Vänskär mycket mer lönsamma, men ändå, man kan titta på och göra någon sån värdering på Sandvik. Och då tycker jag man kan hävda att det finns några multiplar till. Man skulle kunna hävda att det kan vara kanske P19 istället för 17 eller P20 eller någonting sånt.
Du sa tidigare att just Sandvik, den är något viktigare för dig i Sverigeportföljen, Sverigefonden.
Den är inte större. Och vi pratar ju inte om index då, men om man nu gör det så är vår övervikt ifrån till hur stora de är på börsen, så är Sandvik ett större innehav ifrån till dess vikt. Det var inte så jag menade. Men,
jag förstår.
Men Atlas är större innehav.
Men är det något annat än liksom, vad ska vi säga, det konjunkturella som kan driva Sandvik den närmaste tiden? Jag tänker, är det förvärv eller stora affärer, kontrakt?
Det är ju allting det där.
För det första
så kan man naturligtvis göra förvärv. Jag tycker att de har en bra ledning nu. Jag har stort förtroende för Stefan Widing. Jag tycker att de... Det blir kanske lite otur med tajmingen på vissa av de förvärven man har gjort inom de här Vänskärsdivisionen då. Men just för att allt var dyrt där runt 2021. När alla bolag som gjorde förvärv då var dyrt. Men strategiskt är det rätt. Om de visar tillväxt i det så tror man kan få betalt för det. Och sen har man gjort ett utmärkt jobb i gruvsidan. Drivit upp marginalerna. Fortsätt där. Fortsätt gör förvärv. Och om vi också får den här konjunkturen. Så mjuklandningen som alla talar om nu, amerikanska ekonomin håller i. Ja, då står Sandvik ganska fint. Och den som vill ha verkstadsexponering till någon rimlig värdering och inte vill ha för många innehav, för du kan ju plocka ihop det där med att sätta andra, köp SKF, köp Epiroc, köp Trelleborg eller vad man nu tycker är bra. Det kan man välja istället. Vi tycker att Sandvik ger en fin exponering för fonden.
Tydligt, klart, avslutande ord för idag. Vi har helt enkelt slut på tid helt enkelt. Och vi får tacka så hemskt mycket Mattias Kodin, Carnegie och Anders DNB för att ni kom hit och gästade vår första börslunch för i år.
Och jag ska säga att ni ska se oss igen, tycker jag, igen på fredag. Då ska vi prata om vad då, Magdalena?
Jo, då Jonas, då blir det gruvnäring. Det blir Boliden och metaller för hela slanten. Det blir spännande och det vill ni inte missa.
Se oss igen då på fredag. Nu säger vi tack och hej.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.